I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen till Lilla Namos stad. Och i den här podden pratar vi om allt mellan himmel och stad. Vad som gör en stad rolig, urbana orättvisor som segregation och hur vi ska få in fler perspektiv för att kunna vara självkritiska. Här får man faktiskt säga vad man vill, lite som en fristad. Jag är Lilla Namo och det här är min stad. Hur uttalar jag ditt efternamn? Är det A eller är det A?
Vilket Addo. Av dem? Jag har
Den som börjar på A.
Addo.
Addo. Mm. Fadawi.
Fadawi på svenska. Fadawi på arabiska. Fadawi. Exakt.
Det är så roligt för man vill inte säga fel.
Nej.
Men välkommen, Daya.
Tack.
Vi känner ju varann via vårt jobb.
Mm.
Och du jobbar på någonting som heter RMC. Som seniorrådgivare. Och manager.
Mm.
Kan inte du berätta lite om vad är RMC och vad gör du på i ditt yrkesliv?
Ja, men exakt. Vi jobbar ju inom samma koncern. Så Ramble är liksom själva koncernen. Och jag jobbar på den delen som heter Ramble Management Consulting. Och det vi gör är ju på ett sätt samma sak som det ni gör på det som vi kallar liksom på andra sidan med urban design. Det är att vi jobbar för att stärka organisationer i offentlig sektor, i privat sektor och ideell sektor för att de ska bli bättre, göra bättre, kunna bättre, veta bättre, ta bättre beslut, utveckla sig. Och i slutändan så ska det bidra till en starkare social hållbarhet i samhället.
Så man kan säga att, för du är mer då på policy-sidan, skriver rapporter, medan jag kanske jobbar mer med på en annan skala längre ner med social hållbarhet.
Precis.
Men det här är ju kul för att jag, häromdagen pratade vi lite om vart man är uppvuxen någonstans.
Mm.
Och jag har förstått det på mig själv att jag är extremt besatt av intressanta människors berättelser och hur platsen som de har växt upp i format dem.
Ja.
För du berättade lite om vart du uppvuxen eller vart du flyttade ifrån i Stockholm.
Mm.
Och jag kände igen mig lite i den resan. Men om du skulle berätta först, vart är du uppvuxen och hur var det att växa upp på den platsen?
Mm. Ja, men jag är uppvuxen i Hökarängen som är en ort, en förort i södra Stockholm. Och där är jag uppvuxen. Det är därifrån jag har hela min barndom ända upp till vuxen ålder. Men jag har inte bott där hela livet. För fram tills att jag var 4 så bodde jag och mina föräldrar och ett av mina syskon i Rågsved. Och mina föräldrar hade bott i Sverige i några år bara. Och de hade kommit hit till Sverige från Marocko som... Ja, men för att skaffa ett bättre liv som arbetskraftsinvandrare faktiskt, rent konkret. Och de bodde i Rågsved och jag tror att de trivdes ganska bra där. Men sen så började det under 80-talet så började det förändras lite med... det blev väldigt nedgånget och det kom någon asylvåg eller migrantvåg där i början av 80-talet. Och min pappa fick panik. För han hade jättemycket erfarenhet av att ha bott i Paris förorter nästan 10 år. Som ung och hade varit utsatt för massa rasism och diskriminering under de här åren när fransk säkerhetspolis slog ner mot Algeriets självständighetsuppror. Och då tog de liksom alla nordafrikaner de såg, alla som såg ut som nordafrikaner och liksom slängde häktet var och varannan dag. Och det var också anledningen till att han flyttade till Sverige kan man säga. Men då såg han det här framför sig och han hade bott i väldigt segregerade områden i Paris förorter också. Och hade jättemycket negativa erfarenheter av det. Och överreagerade väl lite grann i Rågsved och tänkte att det här kommer utvecklas precis på samma sätt. Och han såg framför sig att vi då hans barn inte skulle kunna inte skulle lära sig svenska, och det skulle vara nedgångna skolor, att man inte liksom satsar på liksom den offentliga servicen. Så han började reka i de södra förorterna i Stockholm, så här, var borde bara svenskar? För då i sånt område är man ju safe, då kommer det ju inte bli nedgånget, så det kommer inte bli segregerat, så som utifrån hans liksom perspektiv. Så det hittade han Hökarängen. Mm. Och tyckte det var perfekt. Här bor det bara svenskar. Vi var en av de få liksom, inom citationstecken, invandrarfamiljerna. Mm. Och så fanns det ett litet villaområde, men det han inte visste var att det var ju i Hökarängen var det ju jättemycket social utsatthet. Mycket, mycket mer än i Rågsved, skulle jag säga.
Mm. Men jag funderar, för jag brukar hävda att barn till föräldrar som har migrerat eller invandrat också, även om de själva inte har upplevt den resan, om man kan kalla det för resa, mm. eller de liksom upplevelserna som din pappa har från Paris förorter, så tänker jag att man bär med sig det som ett arv, mm. såklart.
Mm.
Och att det arvet också kommer med visst trauma, som inte är ens egna trauma, men ens föräldrars trauma.
Ja.
Hur tror du att det, för du har ju uppenbarligen påverkat dina föräldrar eller din pappa som liksom, nu ska vi flytta till Hökarängen, vit förort, där det, här kommer det vara bra. Hur har det liksom påverkat dig samtidigt att växa upp i en sån miljö? Vilka saker har format dig, tror du?
Ja, men jag kan verkligen relatera till det du säger, att man, även om ens föräldrar, som i mitt fall, mina föräldrar har inte flytt för att de behövde skydd från förföljelse. Och de har lite olika bakgrund. Men jag kan verkligen relatera till att det här med att man ärver sina föräldrars trauman och erfarenheter. Och det tror inte jag är så konstigt. Att så är det ju. Jag brukar ofta tänka på vad jag för över till mina barn. Mm. Vilka trauman jag har som jag omedvetet för över på dem. Men för min pappa, det var mest min pappas trauma, tror jag. Han växte upp, han kom egentligen i princip från fattigdom och tog tåget upp till Europa från Marocko när han var bara tonåring, någonting sånt, helt själv, medan min mamma uppvuxen mycket mer under liksom ordnade förhållanden med så här mer helylle liksom, familj så, och omgivning. Men det präglade oss, det vet jag att det präglade alla oss syskon, att erfarenheterna av hatbrott, att bli utsatt för liksom kränkningar och små kränkningar, eller om man kan kalla det för det, med så bara glåpord, allt ifrån det till så här fysiskt våld på grund av den man är, eller den någon tror att man är, eller den någon vill att man ska vara. Så att det här att bli tillskriven en massa saker och sen bli utsatt på grund av det. Det har vi verkligen ärvt, tror jag. Alltså medvetenheten om att det här finns i samhället. Och sen växte vi upp i Hökarängen. Och det var säkert jättebra på många sätt utifrån vad det hade kunnat bli annars om vi inte flyttade dit. Men vi fick också själva ganska många erfarenheter av rasism utifrån. Ja, men vi var ju liksom vi var ju väldigt avvikande familj. Mm. Fast egentligen var vi ganska normala jämfört med andra familjer, för vi hade inga missbruksproblem, mina föräldrar jobbade och försörjde sig själva, till skillnad från jättemånga mina kompisar. Mm. Det var inte någon kontakt med socialtjänsten, vilket nästan alla i min klass hade på mellanstadiet.
Mm.
Så den här känslan av att man inte är som alla andra blev väldigt stark i Hökarängen.
Jag är i och för sig 10 när jag flyttade från Akalla, där jag är född och uppvuxen. Och där, jag vågar säga att jag vet inte om jag visste vad sån här vardaglig rasism var för någonting. Utan för mig var rasism skinheads.
Mm.
Typ, det var det man såg på gatan.
Mm.
Och vi pratade om det igår. Att det är roligt att man skrattar, men man blev jagad av skinheads.
Ja, det var ju...
Det var jättevanligt.
Ja. Det är stående inslag på 90-talet.
Ja, och jag kommer ihåg, alltså jag var väldigt liten. Jag måste ha varit, eftersom jag var 10 när jag flyttade från Akalla, så måste jag ha varit 8 när det hände första gången. Mm. Och jag kommer ihåg exakt vart vi sprang ifrån.
Mm.
Och vart vi liksom blev av med dem. Och jag tror att det liksom, det var någon slags skrämsel. Jag vågar tro att de inte skulle hoppa på lågstadie kids liksom. Mm. Men annars var vi liksom enade utifrån alla barn kom från olika länder.
Mm.
Det var en stor finsk befolkning jag kallar fortfarande som också hade migrerat. Men sen flyttade vi till Västertorp och då var jag nästan den enda i hela skolan som inte hade ljust hår.
Mm.
Förutom kanske de som de eleverna som var liksom gick det som kallades förberedelseklass förut.
Ja, just det.
När man hade kommit till Sverige som barn.
Men hur var det för dig då?
Mm. Alltså det, jag tror när jag var i, alltså nu när jag tittar tillbaka så ser jag ju varför jag blev så kaxig. Det var liksom min försvarsgrej istället för att gå in i mina offer. Nu lät det som att jag gjorde så här victim blamade, men jag menar att det var mitt sätt att försvara mig själv. Att bli kaxig tillbaka. För att jag fick alltid höra hemifrån att så här, du är inte sämre eller ett offer bara för att du ser ut på ett visst sätt. Så det var liksom mitt mantra.
Mm.
Så jag blev jättekaxig, kanske lite för mycket för mitt eget bästa ibland.
Mm.
Men det var ju inte kul. Alltså vissa kommentarer sitter ju kvar fortfarande i huvudet.
Mm.
Att som ens klasskompisar kunde säga.
Mm.
Eller man märkte att vissa klasskompisars föräldrar också tyckte att det var olustigt att man gick i deras klass.
Mm.
Bara den här känslan som man lär sig att känna av.
Mm.
Så ja, det var ganska speciellt, men jag tror också det stärkte mig på något sätt.
Ja, det kan jag också säga. Det kan jag relatera till.
Ja.
Först relatera till det här föräldrarnas mantra, så att du är inte sämre än någon annan. Men mina föräldrar brukade också tjata om att så här, men du måste vara trippelt så bra.
Exakt.
Kom inte att tro att du kan vara good enough i skolan, i jobb, i någonting. Du måste vara trippelt så bra för att det kommer inte räknas allt det du gör.
Ja. Och det jag inte tror att man har tänkt på kopplat till just det här är i yrkeslivet hur, för man kan tänka sig att det skapar mycket så här duktig flickasyndrom eller duktig pojkesyndrom. Du måste vara extra duktig för att någon ska acceptera dig. Men det värdefulla är också att den här, nu är jag inom citattecken, andra generationens invandrare som är barn till folk som har invandrat är superduktiga ledare och projektledare och kan röra sig i olika rum som man har fått på grund av de här sakerna som ens föräldrar har sagt till en och hur man liksom har behövt bete sig i klassrumssituation eller i leksituation. Eller.
Mm. Ja, men exakt. Jag kommer ihåg att jag kommenterade på någons Instagram om code-switching.
Ja.
Och
kan inte du förklara vad det
ja, men
är?
Code-switching kan man väl säga är att det är förmågan att kunna skifta mellan olika sociala koduppsättningar kan man väl säga. Att man liksom förstår hur man ska prata och vad som är viktigt och vilka värden som står högst upp i olika miljöer.
Mm.
Och det behöver inte vara olika kulturer. Jag menar, vi codeswitchar i Sverige på daglig basis beroende på i vilka rum man rör sig.
Mm.
Men jag kommer ihåg att jag kommenterade på någon sån här Instagram. Den här personen beskrev codeswitching som någonting betungande och som någonting som skapar stress. Och när jag såg det där så var min spontana reaktion var bara att skriva så här, men jag ser det som en kompetens. Det här har ju gjort att jag överlevt. Jag kunde ta mig in i rum som jag aldrig skulle kunna nå till om jag inte hade kunnat codeswitcha.
Mm.
Utan att tänka på det såklart. Mm. För jag hade inte den orden för det här när jag var yngre.
Mm.
Men nu förstår jag ju att det är det jag har hållit på med hela tiden. Och fortfarande gör.
Mm.
Jag har jobbat i miljöer som har varit helt annorlunda. Liksom mina föräldrar är lågutbildade. Jag kommer hit och har jobbat i lågkvalificerade yrken. Och jag har utbildat mig mycket mer än dem. Och, men utan att få med mig sociala koder från olika samhällsskikt, från de högre samhällsskikten, har de inte kunnat hjälpa mig med, speciellt inte i den svenska kontexten. Mm. Och hur man har lärt sig och samlat på sig och förstått liksom hur man ska använda olika koder i olika rum.
För nu när man hör dig berätta och prata om din bakgrund, så kanske det inte blir så konstigt att förstå varför du arbetar med mänskliga rättigheter. Hur hamnade du inom den sfären?
Från allra första början så var det så att när jag hade gått ut gymnasiet och varit ute och rest lite, jag var 21, så började det med att jag bestämde mig för att jag ska jobba på utrikesdepartementet. Mm. Jag ska ha ett sommarvikariat där. Jag kommer inte ihåg varför jag ville det eller vad jag tänkte. Så jag tjatade mig till faktiskt ett sommarvikariat där. Jag ringde en person. Jag lyckades få tag på en person på personalavdelningen. Hans telefonnummer. Och sen ringde jag honom jätte kaxigt. Men jag tänker tillbaka, ska aldrig göra så idag. Jag ringde honom. Alltså jag hade ett schema. Jag hade en sån här handkalender. Skrev jag så här in. Och i slutet av, det var i början av våren. Eller typ på januari, februari. Och så i slutet av våren. Då ringde jag honom varje vecka. Samma dag, samma tid. Och bara snicksnackade. Och han var så att han var väldigt trött.
Vad hette han?
Gubbe, jag kommer inte ihåg vad han heter. Jag önskar att jag kommer ihåg det. Mm. Han var väldigt trött. Han var trött på mig. Mm. Och förstod liksom inte, vad är det här för någonting? Jag tror inte han hade varit med om någonting liknande. I alla fall, till slut så lyckades jag övertala honom att få komma upp och lämna mitt CV. Men jag hade ju ingenting på mitt CV. Jag var på 21.
Så bra.
Men jag gick upp dit. Då kändes det som att jag hade vunnit på lotto. Bara att jag fick komma innanför dörrarna. Och då tänkte jag så här, nu. Jag hoppades på ett bananskal. Typ, att det bara trillar ner något bananskal som jag kan halka på här. Och det var exakt vad som hände. Mm. Så när vi är på väg ut. Och jag har lämnat mitt tomma CV till honom. Så säger han, ska vi gå förbi enheten för Mellanöstern och Nordafrika? Kan vi säga hej till chefen där? Om du vill? Ja, absolut. Och då gick vi förbi där. Och då var den biträdande chefen där. Och hon, du vet, en sån här konstig situation, nästan som en sån här romcom. Att hon missuppfattar situationen och tror att han har tagit fram en kandidat till henne. För sommarvikariat som enhetsassistent. Och han har ju sagt till mig hela våren, det finns inga tjänster. Vi rekryterar internt, vi har redan våra rullor där vi ringer in folk på somrarna. Så då lämnade han mig. Då sa han så här, ja men välkommen in på mitt rum. Och så fixade de fika. Och sen satt vi nästan 2 timmar och pratade. Han försvann, såg aldrig honom mer. Och så blev det en anställningsintervju. Så det var helt absurt. Men jag var ju överlycklig. Och så kom jag ihåg att hon klappade mig på axeln när jag gick ut därifrån sen. Och sa, men Raja, du får nog fundera på om du vill ha den här tjänsten. För den kanske är lite, du kanske är lite överkvalificerad för
mig. Vad roligt. Men wow, det låter ju som ett påhitt. Alltså att det skulle hända något sånt, att man går in på UD och sen.
Sen blev jag kvar där. Sen jobbade jag 3 månader varje sommar. Mm. 4 år. Och det var där jag lärde mig vad jag ville plugga sen. För jag hade ingen universitetsutbildning, ingenting då. Jag var så ung. Och där, för en av uppgifterna jag fick, det var att korreläsa en tryckt skrift, en skriftserie om mänskliga rättigheter i Mellanöstern och Nordafrika. Jag skulle bara korreläsa alla texter, skicka till tryckeriet, prata med några författare. Det var bland annat Thomas Hammarberg, en gammal jätteerfaren MR-profil som sen jobbade för Europarådets kommission för mänskliga rättigheter. Jag hade ingen aning om vem han var då. Mm. Men jag tyckte han var trevlig. Och då läste jag ju alla de här texterna och insåg att jag ville plugga någonting där jag kunde jobba med mänskliga rättigheter i Nordafrika, relationen mellan Nordafrika och Europa och kopplingen till migration. Så jag hade en dröm, och det var att jag skulle kunna jobba med att stärka samhällena i typ livsvillkor i nordafrikanska länderna, så att folk inte skulle sätta sig i båtar eller simma över. För det gjorde man redan i slutet av 90-talet, men det var inte lika känt. Det var inte liksom i tidningarna. Så att folk inte skulle vilja känna sig tvingade att lämna på grund av att de vill ha ett bättre liv. Mm. Liksom utan skyddsskäl och sådär. Sen började jag plugga på Europaprogrammet med inriktning mot det, och hade då arabiska som språkval. Så det var egentligen så jag kom in på det.
Vad betyder mänskliga rättigheter för dig?
Ja, men alltså det betyder väl lite grann det som jag har pratat om, men väldigt förenklat handlar det egentligen om att alltså alla människors rätt att få vara sig själva och att inte behöva dölja någon del av sig själv om man inte själv vill det. Men också att alla ska ha samma möjlighet att leva sitt liv på det sätt man vill. Och sen kan man liksom bygga på med ett, och, det, och för att det ska uppnås så måste ju alla i princip ha samma tillgång till våra gemensamma resurser i samhället, men också jordens resurser, att det inte ska vara någon hierarki i vem som har mest rätt till naturtillgångar till exempel eller samhällets resurser. Så det kan man väl säga. Sen har det ju mycket med inflytande att göra. Det har med ja, men jag tycker att mänskliga rättigheter är verkligen en så här, det är en grund, det är inte en utopi. Det är en väldigt grundläggande miniminivå.
Mm.
Det är minst det vi ska ha. Mm. Och sen lite till. Det är liksom vad det innebär att vara människa egentligen.
Mm.
Och sen blir det komplicerat för att vi lever tillsammans.
Så egentligen motsatsen till en utopi. Att det inte ska inte vara så svårt uppnåeligt egentligen.
Nej. Nej, nej. Tvärtom. Det ska vara liksom bas. Eller varför är det inte basplattan i vårt samhälle? Eller i alla samhällen? Jag har jättesvårt att förstå det.
Hur kan du se kopplingen mänskliga rättigheter och livsvillkor kopplat till staden?
Ja, det är en jätteintressant fråga och jag tror att vi är många som tänker på det.
Mm.
Vi ägnar många timmar åt att fundera på det. Jag tycker den här grundläggande principen i Agenda 2030 och de globala målen, det här med att leave no one behind, alltså ingen ska lämnas efter, den tycker jag sammanfattar ganska bra. Den går ju att liksom, den handlar ju om vad det innebär att, jag menar, att hur de globala målen kopplar an till de mänskliga rättigheterna.
Mm.
Och den gäller ju lika mycket för den eller de målen som har med stadsplanering och stadsutveckling att göra. Så att jag tänker att man kan titta på, alltså det handlar väl om att utforma vårt gemensamma bo, samhället, så att alla invånare har lika möjligheter att förverkliga sig själva, ta sig fram och leva sitt liv som de vill. Rätten till bostad är ett exempel, tänker jag. Det är en sån rättighet i MR-kappan. Så man kan ju se till exempel hur olika stadsdelar är mer eller mindre tillgängliga för olika invånare. Kan vi ju se till exempel i våra storstäder, i Stockholm inte minst. Så vilka bostäder är tillgängliga för vem? Vilka bostadsområden är tänkta för vilka invånare? Mm. Det är ju sånt exempel. Men det finns ju också, det handlar ju också om att man har rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Och hur, det är också en grundläggande rättighet. Och det finns ju också tecken på, om man tittar på en redan planerad stad, visst kan man ju se om man har tagit hänsyn till det här eller om det bara är för vissa grupper som man har tänkt det här.
Nu är jag associerade till en sak, så jag ska göra en detour nu i vårt samtal. Jag får se om jag hittar en röd tråd. För jag började tänka på staden och de här platserna där livsvillkoren är ojämna. Alltså förhållandet, en segregerad stad, förhållandet mellan olika stadsdelar och det man kanske lite okunnigt brukar kalla de segregerade platserna. Inom citattecken för orter där det finns problematik. Men segregation är en relation, men det vet vi redan i den här podden. Och så började jag tänka på just det här. Okej, men ur ojämna livsvillkor så växer också konst fram. För att jag fnissar lite här innan, för du kallar dig själv för detta hippotant. Jag ville bara komma in på det innan vi missar att prata om det. För det är också kopplat till så här, det finns en orättvisa som man vill återberätta och att det då har växt fram konst ur det. Och att det har varit en väldigt stor del av ens identitet när man har växt upp. Men kan inte du berätta om den lilla titeln för detta hiphop-tant?
Ja, men som jag berättade, jag växte upp på Hökarängen. Och vi var några väldigt, väldigt få, 3-4 stycken som hittade varandra i tonåren i Hökarängen. Och vi, det började egentligen, eller så här, vi kände oss inte som alla andra, men det var inte så att de andra var rasifierade som jag, utan det var liksom, de var etniskt svenska. Och det är mina bästa kompisar idag, än idag. Men det som hände var att vi blev introducerade till hiphop faktiskt mycket tack vare en DJ Crazy som är som var kamratstödjare, Johan. Han var vår kamratstödjare i sjuan, åttan och nian tror jag. Och han upptäckte att vi spelade ett mixtape in i biljardrummet. Vi var väldigt mycket för att bryta normer. Vi ville inte, vi sminkade oss inte. Vi kom i jättefula, vi klädde ner oss. Vi kom i rosa långkalsonger och satt på golvet och bara så här, ville bryta alla normer och var jätteemot speciellt de normer som omger tjejer. Och då som en sån provokation så gick vi in och tryckte in vårt mixtape i biljardrummet när tuffa killarna spelade. Och då hade han precis börjat, så hörde han det. Så tog han hovade in oss och sa, vadå, gillar ni den här musiken? Mm. Och då höll han själv på med musik ganska mycket i Sons of Soul. Och så då sa han så här, men ska vi starta en grupp? Kan ni stanna efter skolan så kan vi snacka hiphop? Mm. Ja, eller vadå? Vem ska snacka? Ja, men det var ju han som snackade först.
Och det här är det början på 90-talet? Eller?
Ja, ja. Det, exakt. Det här var kanske var 91, 92, jag vet inte. Och så det slutade med att vi hade en sån liksom efterskolan-grupp. Men det var ju bara vi och sen Johan. Och vi, ja, men jag ser så här minnesbilder av att vi började sittandes och sen efter 3 timmar när han har pratat och berättat att han har gått igenom all historia, spelat upp musik och vi ligger så här på golvet helt utmattade men vill inte gå hem. Och sen i samma veva började vi åka in till stan och hänga. Så vi var ju de här kidsen som hängde i Kungsan på 90-talet. Vi hängde jättemycket på Rinkeby ungdomsgård. De hade jättemycket bra aktiviteter och då bodde vi i Hökarängen så det tog oss över en timme med tunnelbanan att åka. Och jag vågade knappt säga till mina föräldrar att jag satt och åkte till Rinkeby på fredagkvällar. För att min pappa hade ju flyttat oss från Rågsved. Ska jag då sitta och åka tillbaka till den här, typ en sån ort som han hade flytt från i princip. Vi hängde jättemycket på Husbygården. De hade jättebra diskokvällar.
Även på min tid.
Ja, exakt. Men det var bara musiken. Det enda som drog oss som en magnet hela tiden var, var kan vi hitta den musik vi gillar? Det var inte tillgängligt. Spelas absolut inte på radio. Mm. Herregud. Vi sprang och letade skivor och spelade in egna mixtapes och höll på. Och sen så var det ju, när vi började hänga i stan, då började vi träffa jämnåriga från norra delarna oftast av stan. Så det var mycket Hässelby, Bergshamra, Solna, Rinkeby. Och de blev ju, alla vi blev ju jättetajta. Och väldigt många av dem, och alla lyssnade på hiphop. Det var liksom det som förenade oss och att vi var, de flesta var ju, hade ju föräldrar med andra ursprung och sådär. Så jag blev en, ja men jag och mina kompisar blev ju blev hiphopnördar ganska snabbt. Och musiken tog upp, det var som en kärlek, alltså det var som en såhär, den första kärleken som man hade en lång relation till och man var helt uppslukad av det. Och vi nördade ner oss, verkligen lyssnade. Och sen så började ju folk hålla på med musik runt omkring oss. Vi vågade inte riktigt. Vi var mer så här, ja jag vet inte. Vi hängde runt och vi var liksom, nästan alla våra kompisar från den perioden höll ju på med musik. Och det var ju framförallt inom hiphop. Men det fanns också andra möjligheter då. Det fanns ju till exempel en 16-årsklubb. Har ni hört talas om det nu? Nej. Kolingsborg i Slussen. Vi åkte dit hela tiden. Men det var också när vi åkte, det var i Slussen. Apropå att bli jagade av nassar. Så det var ju nästan alltid då när vi skulle till Kolingsborg som de kom, hade suttit och druckit, supit sig fulla på helikopterplattan. Och de brukade ju marschera genom stan i tåg. Så då hörde man dem så här, med sina ramsar, Sieg Heil, hela. Och då var det bara att springa. Och tyvärr, det var ju vissa, det är ju jättehemskt och hade mina föräldrar vetat om det här så hade jag ju aldrig fått gå ut. Men Och sen så fanns det ju, ja men vi sökte oss hela tiden till musiken. Och vi smette in på konserter på Gino innan vi var långt innan vi var 18.
Mm.
Och liksom smusslade in oss på olika ställen. Bara för musikens skull.
När du berättar det här, då är det som att jag typ rör mig i en dröm. Alltså i en drömvärld på ett sätt. Inte att jag romantiserar den tiden, för att jag var ju generationen efter.
Mm.
Men att det är som ett stycke historia som verkligen behöver dokumenteras.
Mm.
Och hur, för det där känner jag igen så himla mycket, att så här, jag upptäckte staden genom musik och ungdomsgårdar.
Mm.
Typ man åkte till Hässelby, man åkte till Husby, man åkte till platser som, precis som du säger, jag tror inte mina föräldrar vet att jag åkte en timme på tunnelbanan för att gå på en fest i Hässelby. Eller. Men det har också gjort att det är som att staden blir mindre av musiken. Eller det här gemensamma, att man vill typ upptäcka andra ungdomar i andra områden. Och jag vet inte om den ungdomskulturen lever kvar, eller om det är väldigt mycket, något som en tant, men om det är mer digitalt nu. Alltså jag vet inte om man åker runt på det sättet.
Nej,
som man gjorde förut.
Alltså jag har ju 2 tonårsbarn.
Ja.
De gör definitivt inte
Nej.
Det. Jag tror att radien som barn och unga rör sig, har krympt jättemycket. En anledning är ju det digitala, det är ju bekvämt. Jag menar, när jag var ute och råkade fastna på någon tunnelbana, när vi åkte ut till Husbygården var det alltid en kille som drog i nödbromsen på tunnelbanan på väg hem. Och då var det liksom 2-3 timmars försening. Då kunde inte jag, ingen av oss kunde ju ringa hem.
Nej,
jag satt där på tunnelbanan och vår förälder satt hemma. Vad ska de ringa, vart är de? Så det är ju mycket mer tillgängligt idag.
Mm. Vi ska prata lite om en rapport som du har arbetat med. Kanske också på tal om att ens fysiska sfär blivit mycket mindre.
Mm.
Vilket den nog har blivit för ännu fler under pandemin. Men du har jobbat med ett projekt som handlar om just hur pandemin har påverkat människors livsvillkor. Berätta om det projektet och vad ni kom fram till.
Ja, det här var ett uppdrag som vi på Ramböll fick av en arbetsgrupp som heter Vägen framåt. Och de anordnade, det var 2021, de anordnade en nationell konferens som samlade massa aktörer. Både från civilsamhället, från offentlig sektor, från privata, näringslivet och annat. För att samla ihop erfarenheter av hur pandemin hade påverkat jämlikheten i Sverige och de mänskliga rättigheterna. Så vi var med lite grann i riggningen av den konferensen, men framförallt så var vi med som särskild rapportör. Och det är en funktion som man har ofta i FN, att man är med och rapporterar och sammanfattar vad som sägs och sådär. Så vi var med under konferensen, jag och mina kollegor Lars Bronn och Frida Lindqvist. Så vi, under själva konferensen så sammanfattade vi allt som hade kommit fram. Det var ett väldigt tungt program. Det var 17 olika aktörer med talare som kom med jätteintressanta erfarenheter och presenterade studier från hur olika målgrupper hade påverkats under pandemin. Så det var en ganska unikt initiativ, en unik konferens på det sättet. Och sen efter konferensen då hade vi uppgift att göra en analys av själva sakfrågan, det vill säga hur har pandemin påverkat jämlikheten eller ojämlikheten i Sverige och de mänskliga rättigheterna. Och det gjorde vi och vi skrev en rapport om det och vi lämnade 9 rekommendationer för hur man ska jobba med det här. Med vägen framåt. Och det finns jättemycket i den rapporten att titta på. Den ligger ju på Ramböls hemsida också. Men kanske det viktigaste medskicket, eller den viktigaste insikten från det arbetet, tycker jag i alla fall, som jag tyckte var intressant, det är att Sveriges kommuner känner sina invånare ganska dåligt.
Mm.
Man har inte koll på människors livsvillkor. Man har jättebra koll på vissa grupper. Men det är ganska stort mörker, eller en stor liksom, vad ska man säga, blind fläck.
Mm.
Så det är liksom det viktigaste medskicket, att våra kommuner behöver verkligen göra att få mer stöd också. Och själva göra ett arbete i att lära känna sina invånares livsvillkor. Och våran käpphäst i det här är ju att alla kommunledningar i Sverige, vi har ju 290 kommuner, alla kommunledningar i Sverige ska kunna väckas mitt i natten och svara på frågan: vad vet vi om våra invånares livsvillkor? Mm. Vad vet vi om deras livsvillkor utifrån vilka de är? Till exempel utifrån diskrimineringsgrunderna, funkis, religiös uppfattning och sådär. Och vad säger den informationen oss när vi riggar insatser? Alltså hur kan vi använda den informationen för att anpassa det offentligas insatser? När vi resurssätter, när vi budgeterar. Och sen hur bör vi då använda den kunskapen om livsvillkor för att samverka med civilsamhället, som ju ofta har jättebra kunskap om hur olika grupper lever och hur man har och sådär. Så det var en sån insikt. Och sen lärde vi oss också såklart att MR-kompetensen är ganska fläckig kan man säga i Sverige. Vi har inte så, vi har inga särskilda ännu särskilda MR-funktioner på varje myndighet. Vi har också ett system där ansvarsutkrävande och mänskliga rättigheter inte är helt utvecklat på alla punkter. Vi har ju diskrimineringsombudsmannen, men de har ju ganska begränsat mandat och resurser och sådär. Och man kan gå via den förvaltningsrättsliga vägen och så. Mm. Men det är ganska, det blev också väldigt tydligt. Till exempel för gruppen äldre. Och gruppen äldre äldre, alltså 80 plus under pandemin, var ju extremt utsatta. Vi insåg ju också att krisberedskapen på många håll inte hade klarat av att ta hänsyn till alla invånares livsvillkor. Eller kunnat, det här MR-perspektivet var inte alls fullt ut integrerat. Vilket gjorde att man inte klarade av att nå ut till alla i samhället. Eller utforma riktlinjer som passade olika målgrupper. Mm. På nationell nivå är ju ett exempel det här jobba hemifrån. Ja, det kan ju vissa göra. Så det var ett jättespännande uppdrag och jätteviktigt uppdrag.
Mm. Verkligen, jag bara tänker på det, vilket viktigt jobb du gör nu, överlag. Och så tänker jag också på, vad hade du sagt till den här lilla yngre Raja som var 16 som gick på Kolingsborg? Vad hade du velat säga till henne? Vad hade du önskat att hon hade vetat?
Oj, gud, massa saker.
Mm. Kör.
Jag hade bara taggat ner lite. Det kommer ordna sig. Faktiskt hade jag nog sagt, alltså, du behöver inte plugga jättemycket i grundskolan. Det löser sig. Och jag hade definitivt sagt, lyssna inte på syokonsulenten som sa att du aldrig någonsin skulle klara av att bli journalist. Skit i henne. Hon vet inte vad hon pratar om. Så lite så här, lev livet, tagga ner. Ta inte allting på så stort allvar. Och sen kan du växla upp när du blir äldre. Det hade jag nog sagt.
Tack så jättemycket.
Tack.
Tack för att ni har lyssnat och tack till min kära gäst som vanligt. Produktion och klipp för podden gör Marcus Törnkrantz.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.